Vad säger du om jag säger Luis Fabiano?
Pålitlig målskytt i Sevilla och brasilianska landslaget runt 2010 däromkring.
Vad säger du om jag säger usel straffspark?
Förra veckans cupmatch mellan VPS och HJK innehöll flera sådana straffar.
Och vad säger du om jag säger Saudiarabien i VM?
Jag tänker på Mohamed Al-Deayea som släppte in 8 mål mot Tyskland 2002.
Och spelade i långbyxor också. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Fotbollsbrödernas podcast. Landslagsuppehållet lider mot sitt slut, eller är väl så gott som slut. Finland tog 4 poäng på 4 matcher i Nations League. Och även klubblagssäsongen är ju slut för nästan en månad sedan redan. Det är lite så att vi är inne i lite otydliga fotbollstider. Veikkausliiga har just startat igång igen efter sitt uppehåll under landslagspausen. Och man har fått helt enkelt konsumera lite vad som finns, lite här och där på olika nivåer. Vi har varit och sett cupmatcher som spelas på Karlsplan här i Sandviken. Och jag har varit och sett på damernas division 3, så det har varierat mellan alla möjliga nivåer, och VM-krönikor har vi sett både 2006, så det här VM94, en sportsaga som har sänts här på TV4. Så det är lite sån här tiden nu att man får konsumera vad som finns och lite vad man hittar här och där. Och det för ju med sig också att det här avsnittet kanske lite otydligt, eller vad man ska säga, inte vet jag riktigt exakt vad vi ska prata om idag. Vi ser väl helt enkelt var vi hamnar, men du har väl försökt lägga upp någon slags struktur här åtminstone.
Ja, jag har ju suttit och konsumerat gamla mästerskapsalbum och magasin och läst på om gamla VM och kollat på sånt i brist på att det inte finns någon VM som spelas nu då FIFA har berövat oss på världsmästerskapet som hålls i november-december det här året på grund av stor korruption. Men jag är lite inne i VM 86 nu och djupdyker i det mästerskapet. Men vi kan väl prata om den match vi var på förra veckan mellan VPS och HJK. Det var ju ändå cupmatch i Finland då. Inte på Sandviken utan på Karlsplan. Det var en rolig speciell upplevelse måste jag säga. Och matchen däremot var väl inte något vidare. En av de tråkigaste matcherna vi någonsin har sett. Som slutade 0-0. Men det blev ju straffsparksläggning senare. Och även där var den sämsta straffläggningen vi någonsin har sett. Eller vad säger du om det?
Ja, enda som kan konkurrera mot det är väl OS-finalen för damer i fjol mellan Sverige och Kanada då. Det också slogs väldigt många dåliga straffar, men jag tror nog den här VPS-HJK-cupmatchen ändå tar pris. Alltså 3 av 10 straffar gick i mål. Det var inte bara att många straffar missades, utan det var ju också sättet de missades på som inte riktigt är okej för att vara professionella fotbollsspelare. Om du frågar mig i alla fall. Man kan inte Man ska inte borde kunna slå så det dåliga straffar och så många dessutom i en och samma straffläggning från båda lagen. Om man är professionell fotbollsspelare, för en straff det är ändå... Man skjuter från 11 meter rakt framför mål. Man kan inte börja slå några lösa passningar in mitt på målvakten bara, utan skjut nu, om man är osäker så är det väl bara som att skjuta hårt mot ett hörn då, så att man nu ser ut att man vet vad man håller på med i alla fall. För det var många som inte riktigt såg ut som att de någonsin hade skjutit en straff förr. Och är man nu i 20-30 års åldern så har man nog skjutit ganska många straffar om man är professionell fotbollsspelare. Åtminstone på träning, men det såg nästan ut som att det var första gången i livet vissa sköt en straff där. Och ja, tre av tio straffar hamnade i mål. HJK gick till slut segrande ur den striden då, gå vidare i kuppen. Men ja, själva kvaliteten på plan och matchen var ju riktigt dålig. Och jag märktes ju att det var två konstgräslag som spelade mot varann på en gräsplan som kanske inte var den allra bästa. Men matchen spelades alltså på gräset på Karlsplan istället för Sandviken eller Elisastadion där VPS vanligtvis spelade då, för att de bytt konstgräsmattan där. Det var ju en ändå intressant och positiv upplevelse man ändå tar med sig av att se den här matchen på Karlsplan istället för Elisastadion. Eller vad tycker du?
Ja, det blev ju en helt annan typ av upplevelse. För om man är på Sandviken, då är man ju... Ja, alltså visst kan man röra sig i paus och gå bort när man vill till någon annan sektion. Men man är ganska låst vid sin plats. Och där sitter man då hela matchen eller står. Men på Karlsplan är det som såklart lite mindre folk, även om det var en del som var kolla på den här matchen. Jag misstänker det var lite billigare inträde, men det var som en, ja, det var spelades ju en match på fotbollsplan, men det var lite som en tillställning där folk kom och gick och vissa satt och vissa stod och vissa tog sig en kaffe medan de gick och stannade upp och pratade med varandra och mycket äldre folk, gamla gubbar som var där och kollade på matchen och barnen som hoppade i sandgropen där vid längdhopps, ja, banan. Och korvkön var lång och folk gick hit och dit. Och det var som en... Det utspelades... Ja, det var som... Det var häftigt att se. Det var som kändes mer äkta. Mer som förr i tiden än att man är... Ja, på Sandvikens nybyggda arena. Karlsplan är... Även fast det är löpbanor och sånt så är det som en klassisk gammaldags upplevelse man fick ta del av.
Ja, det var, som du säger, en tillställning verkligen kändes det som. Att det hände lite olika saker, lite här och var och lite provisoriskt och sådär. Men det var ändå inte den intryckta upplevelsen av Elisastadion med gassande sol och ingen fläkt som slipper in och som du säger, barn som hoppar i längdgroper och man kunde som flytta sig lite överallt på arenan och måsar som flög över där man satt och vad som kom flög ganska lågt och nära en och gamla gubbar som vandrar omkring på området. Vissa gick ju för att ta sig en tobak eller något bakom läktarna inför straffsparksläggningen och man såg ju direkt att de där rör sig så långsamt så de kommer ju inte hin tillbaka förrän ungefär tre straffar har blivit skjutna. Och rätt fick man ju också att de kom först in i straffläggningen i tredje omgången och inte gjorde så mycket för dem heller. De stod nog där och njöt av bra väder och trevlig känsla. Mycket, mycket bättre än när Vepsu spelar på Elisastadion. Mycket trevligare. Och dessutom slapp vi ju de här reklamuppläsningarna i högtalarna där vi satt. För de lästes väl bara upp på huvudläktaren där i något halvknackigt högtalarsystem. Men det hörde man ju nästan inte i alla fall ända bort till andra sidan där vi satt. Det är ju verkligen ett plus att man slipper höra de här reklamen som kommer konstant och som vi har jämrat oss över här i några avsnitt tidigare.
Ja, det var en fin och gemütlig atmosfär där. Och det är bra att man kan ha Karlsplan som reservplan om man byter gräs på riktiga hemmaplan. För det är många som inte ens har en... Alltså Karlsplan skulle kunna vara som ja, en fin arena på någon annan ort eller så. Men att ha den som reservalternativ här är ju ganska bra. Det är en klassisk arena där det har spelats fotboll också, även om det är en friidrottsarena med löpabanor och sånt. Men ja, som du säger, det var nog nästan roligare att följa med det här. Speciellt en gubbe som gick med käpp och gick ja, långsamt och bort bakom läktaren. Det var nästan roligare att följa med hans resa än att kolla på vad som hände på planen. Och så noterade jag också en annan gubbe som hittade ju en sån här kula som man stöter kula med. Så han tog upp en sån kula och började stöta där mitt under matchen. Alltså, ja, på området. Så det var som pågick olika verksamheter och HJK-spelare som blev utbytta och skadade. De gick ju och satt sig ibland på lite olika platser på läktaren. Vissa stod och vissa kom upp och satt med, ja, nära oss på läktaren. Så det var som märkligt men häftig tillställning. Och, ja, 2-1 på straffar. Jättedåligt. Bara 3 mål av 10 straffar. Men Joona Toivio, den bästa spelaren, mest meriterade spelaren på plan, gammal landslagsspelare, han fick vi ju i alla fall se som spelar i HJK. Hans straff var väl den bästa av alla då han dundra stenhårt i stolpen. Men det blev ju inte mål, men jag säger väl ganska mycket om straffläggningen att den bästa straffen var en straff som inte gick i mål.
Ja, nej. Exakt som du säger. Vi hade ju några tippningar där, vad vi trodde att vi skulle få se inför straffläggningen. Och vad hade vi då? Vi hade någon spelare som måste flytta bollen för att de har placerat den fel på punkten, fick vi rätt i. Vi hade mittbacksmiss, fick vi rätt i. 2 mittbackar åtminstone som missade. Och vad hade vi? Att någon skulle sätta en straff utanför också. Och det fick vi också rätt i. Så 3 av 3 åtminstone tippningar inför straffläggningen satt vi. Så då känner man sig lite som någon form av expert eller framtidssiare. Men ja, du sa HJK fick några skadade spelare som kom och satt sig nära oss i publiken. Och matchen kantades ju faktiskt av några skador. Det var ju HJK fick ju utstå 2 eller 3 åtminstone. 3 tror jag. Spelare som skadade sig och fick avbryta matchen. 2 av dem, Valtteri Moreno och Riku Riski, har väl kommunicerats nu efteråt att deras säsonger är över. Så det är 2 tunga tapp för ett HJK som redan går tungt från förr. Valtteri Moreno, viktig mittback, och Riku Riski hade ju just kommit tillbaka från skada och gjorde comeback här, och han väl bara spelade in 6-7 minuter innan han blev skadad på nytt och verkar ju missa resten av säsongen han också. Och det här, den tunga formen eller kräftgången, nog inte någon riktig kräftgång, men fortsatt svårigheter förde ju med sig för HJK som spelar Veikkausliga i helgen och förlorar hemma mot överraskningslaget AC Oulu med 1-0. Det var ju kanske inte riktigt väntat, men man fick väl en man mindre där och AC Oulu ju mål på straff. Och det hade ju Kups istället förstås chansen att rycka ännu mer i toppen, men den tog ju inte dem tillvara på, för där gick Honka och besegra Kups faktiskt. Och då har vi en toppstrid som tajtar till sig istället för att Kups rycker ifrån HJK och då båda tappar poäng och är 3 poäng från varann, och Honka som lite blandar sig i där och AC Oulu som går fortsatt starkt. Men ja, för HJKs del ser det ut att bli en riktigt, riktigt svår fortsättning på säsongen, och det gäller ju verkligen att de viktiga och bärande spelarna de har och nyckelspelarna i lagen nu som inte skadade kliver fram och visar karaktär och visar varför de är eller ska vara Finlands största och bästa klubb. För nu har jag sett dem 3 gånger i vår på plats. Och när man som börjar tänka att det där är det bästa vi ska ha i finsk fotboll, så då känner man inte riktigt något stort hopp. Men nu gäller det verkligen att de med HIK kliver fram här. Och trots skador och mycket att skylla på att de som kliver fram och visar varför de är stora stygga HIK. Om det ska bli en lyckad säsong där.
Och på tal om skador fick vi ju bekräftat att VPs lagkapten Strandvall har dragit korsbandet som han gjorde i en match mot IFK Mariehamn för några veckor sedan. Vilket är ett stort tapp för VPS också, men efter den här cupmatchen så hade ju VPS den här midnattsmatchen då ligaspelet återupptogs. Och då klarade man sig utan honom och vann med 5-1 borta mot HIFK. En match som började klockan 11 på kvällen och slutade där för 1 då, som vi tidigare nämnde att skulle bli av. Och den spelades ju i helgen då. Och då vann VPS med 5-1, men ja, jag vet inte. Det är väl kanske mer så att det är kris i hemmalaget där i Helsingfors IFK än att VPS var bra, jag vet inte. Men kriser är i alla fall i HIFK.
Total kris. Enorm kris. Ett skepp som tar in vatten på alla håll, känns det som. Förstås har vi ju sett och vet hur katastrofalt de har öppnat säsongen på plan. Och poängmässigt, de har väl bara 3 poäng och ligger dyngsist i tabellen. Men nu har ju kommunicerats också ut att klubben ser ut att vara på väg mot konkurs. Man behöver väl få in, vad var det, 150 000, något sånt innan juni är slut typ. Och var det 500 000 eller något sånt. Jag kan inte med siffrorna så bra, men innan säsongen är slut, för att inte som, ja, typ tvingas lägga ner hela verksamheten på fotbollssidan. Och nu hade de ju gått ut då i media, de sociala medierna, och bett om att folk ska köpa biljetter, fast man har redan köpt säsongskort och alltså. De behöver biljetteintäkter och de ligger efter pandemin på långt mindre än vad som de hade hoppats på. Och därför nu helt enkelt hotas av konkurs. Ja, det här midmatchmatchen var ju ett sätt att försöka få in biljetteintäkter. Och vad sa du, att det var 3000 där, så jag vet inte, räknas det som bra eller dåligt för HIFK, men de behöver upprätthålla höga publiksiffror för att rädda inte bara säsongen utan hela klubbens framtid.
Ja, och den här midnattsmatchen kom ju inte i bästa tajmingen. Man hade väl hoppats på lite mer vind i seglen inför den matchen än att man skulle ligga sist och just ha fått reda på att man är, ja, nära konkurs. Och så åker man på 5-1 hemma mot VPS då också, som ja, är ju helt katastrofalt. Men 3000 på plats och fansen gjorde sitt bästa. Det var ju bengaltifo och bra tryck och sånt. Och såklart klockan 11 på en lördag kväll så kan det bli ganska bra där. Men det skulle jag inte behöva bli så här. Men nu ser det nog ut som att man kommer bli utkastade. Och det har ju hänt för finska lag genom åren. Har det dåligt ekonomiskt och många har tvingats börja om eller lägga ner för att börja om i lägre divisioner. Och senast var väl Rops här för några år sedan som ja, var ett, de var på övre halvan ett tag i högsta ligan, men nu är de i division 2. Och är nog finsk fotboll i ett nötskal ofta det här att lag tvingas på grund av ekonomiska problem gå ner i seriesystemet. Och det kan ju inte vara så kul för Beto, portugisiske målvakten som vi pratade om tidigare, som en profilvärvning till finsk fotboll. Han har spelat för Portugals landslag och vunnit Europa League med Sevilla, och nu kom han till Helsingfors för att, ja, få en ny upplevelse, och det får han väl i alla fall, men att det skulle bli en sån här upplevelse hade han väl inte räknat med. Och ja, många profiler i det laget förutom han också, men det ser ut som att det blir en omstart för den klubben, så sagt det liga.
Ja, Beto, och så har de ju andra profiler också, Eero Markkanen och Eremenko har de ju, förstås Paatelainen på tränarbänken, så jag undrar om det här är som ett försök att de har värvat namnstarka spelare för att locka mer publik till deras matcher. Men de namnstarka spelarna kan ju tänka mig att sitta in på ganska höga löner också. Så det kanske inte riktigt har gått som de har tänkt sig där. Någon idé har de ju haft säkert med att försöka locka publik till matcherna för att de behöver biljettintäkter. Så tar de in lite sådana stora namn, men ser ju ut att hjälpa dem mer än vad det har hjälpt dem. Och de... ja, vi kan väl slå fast redan nu att HIFK spelar ju inte i Veikkausliga nästa säsong på ett eller annat sätt. Och om inte annat så kommer de ju bara bli nerflyttade på grund av att de är för dåliga och tar för lite poäng helt enkelt. Och vinnare på det här är förstås IFK Mariehamn, som jag har öst kritik över tidigare. Att de har ju varit så dåliga och nu förlorar de igen. Det var väl mot Haka de spelade i helgen, men de räddas ju av att HIFK är ännu sämre och jag har varit i kris hela sen försäsongen och att inget funkar där. Så IFK Mariehamn kommer väl minst ändå ta en kvalplats och få chansen att hålla sig i Veikkausliga via det. För de är nog så dåliga de också, så om inte HIFK skulle vara vad de är i år så skulle nog Mariehamn inte vara tillräckligt bra för att hållas kvar i Veikkausliga. Men som sagt, vi kan i princip slå fast att HIFK kommer åka ut Veikkausliga. De kommer kom sist i tabellen och så får vi se vart ekonomiska problemen leder. Men det är ju nästan tråkigt för bottenstriden det här och gör ju serien lite mindre intressant. Så det är ju synd att det kommer inte finnas lika mycket att spela för där sen då det uppdelas till övre och undre halvan. Men i toppstriden hade vi ju som sagt i alla fall att det tajta till sig. Så där får vi hoppas på fortsatt spänning, annars kan den här säsongen bli ganska tråkig att följa.
Ja, vi noterar också att TPS 400-årsjubileum med storartat tifo hemma mot KPV de slog också. Och de toppar näst högsta ligan och är väl på väg upp nu efter att ha inlett lite knackigt, men nu börjar man hitta någon slags form. Ja, inte har vi väl något mer vi behöver.
Ja, no, inte kanske från Ykkönen så inte, men annat än att Japs som vi öst skit över här efter deras 10-1-förlust mot Gnistan har ju verkligen ryckt upp sig och tagit bra resultat i nästan så gott som varje match efter det här. Nu i helgen spelade de väl 2-2 bara mot svaga PK35, vilket lite synd, men de håller ju nollan i kanske något 3-4 matcher i rad och har vunnit mot bra lag och slagit ut AC Oulu lite skrällaktigt i kuppen här också. Så Japs förtjänar ju en eloge efter hur de har ryckt upp sig efter den där 10-1-förlusten då vi sa att tränare måste ju sparkas och allt möjligt. De hade ju den där pinsamma starten med 10-1-förlust och spelade ju första matcherna, hemmamatcherna in i någon hall. Och sen när de väl flyttade ut på gräset så såg ju på riktigt ut som att de spelar på en potatisåker som var så gott som bara brun och inte någon grön. Men nu har de fått fart och ordning på grejerna där i Järvenpää och leverera lite bättre resultat och fotboll.
Ja, men inte har vi väl något mer nu att säga om finsk fotboll, så vi går vidare. Och jag konstaterade ju tidigare att vi berövas på en mästerskapssommar. Det ska förvisso spelas dam-EM, men det är i juli och mästerskapen ska ju spelas i juni. Och jag syftar ju på VM som spelas i Qatar i november-december och inte nu i juni. För just nu skulle vi ju vara inne i ett gruppspel. Jag skulle väl ha inlätts förra veckan någon gång typ. Vi skulle som bäst vara inne i ett gruppspel som vi får uppleva vart fjärde år i VM. Det är inte så många chanser man får i sitt liv att se på VM. Men här skulle vi ha en mästerskapssommar 2022, men så har FIFA förstört allting och tagit bort det från oss. Ja, då får man vara nostalgisk och konsumera gamla VM och sånt som vi har gjort nu. Läst och tittat på gamla krönikor och sånt. Men när det inte ens är VM på sommaren så skulle man i alla fall tänka att det är Confederations Cup sommaren före ett VM. För det här är ju sommaren före VM då som spelas i november. Men Confederations Cup är ju en turnering som tyvärr också är nedlagd. Som inte hålls någon mera för VM som alltid spelades mellan de regerande mästarna från varje kontinent plus världsmästarna och värdlandet och så vidare. Och så vi får inte ens någon Confederations Cup i år. Det är ju tråkigt, men vad har du för minnen av Confederations Cup? Jag tänkte vi ska gå in på den turneringen och minnas lite tillbaka.
Confederations Cup är ju en turnering man minns med varma minnen, om man säger så. Jag har väl två upplagor som är mina Confederations Cup-turneringar. Det är ju 2009 inför VM i Sydafrika som då spelades i Sydafrika. Och sen 2013 då i Brasilien, året innan VM i Brasilien. Och 2017 var jag som den turneringen, jag vet inte vad jag höll på med då, men som skett på något sätt lite i Confederations Cup det året, men det var ju en lite sämre Confederations Cup den också, så det var ju ett ovärdigt avslut tyckte jag på en fin turnering, att 2017 blev sista upplagan då. Tyskland vann väl mot, var det Chile i den finalen tror jag, ja, men 2009 och 2013 är ju mina Confederations Cup och det är turneringar som man verkligen minns faktiskt då. Det är många som lite har missat de här Confederations Cup och talas inte så mycket om dem av någon anledning. Men en sak som när man tänker på Neymar, brassekärnan då, så är det ju många som pratar om hans karriär och nämner dittan och dattan, men ingen pratar nästan om Confederations Cup 2013, hur bra han var där. Jag tror nästan att jag aldrig har sett Neymar så bra någonsin under en period som han var i Confederations Cup 2013. Gjorde några riktigt otroliga mål och finta och framspela och lite filmningar här och där också. Men Neymar i Confederations Cup 2013 är nu vad jag råkar komma här på näthinnan nu så här annars bara.
Ja, och Brasilien har ju dominerat den här turneringen genom alla år. Det började ju i början av 90-talet, 92 tror jag, någon gång, 91-92. Och då var ju någon, hela 90-talet lite av en märkligt upplägg på turneringen. Man spelade lite i början i Saudiarabien och sen flyttade man väl över och gjorde som till ett för-VM och fick namnet Confederations Cup. Men det spelades varannat år, så det var ju lite oklart. Varannat år betydde ju att det spelades såklart före VM, men också där emellan. Så det var lite märkligt, men från 2005 framåt, 2005, 2009, 2013, då var det väl ett riktigt upplägg med samtliga mästare från respektive kontinent. För tidigare var det lite oklart, vissa lag ville inte vara med och ersattes av andra. Brasilien är ju laget som har vunnit flest gånger och Frankrike en par gånger också. Ja, väl, till och med Danmark i egenskap av Europamästare 92 tror jag har gått och vunnit också. Mexiko. Men jag minns ju 2003 års turnering som mitt första minne. Och då är det ju Frankrike som vinner efter att Thierry Henry gör mål i förlängningen av finalen mot Kamerun. Men det alla minns från den turneringen är ju semifinalen, vad som hände mellan Kamerun och Colombia då. Marc Vivien Fouet i Kamerun fick en hjärtattack och dog på fotbollsplan. Det var ju någonting som chockade hela världen, man hade inte riktigt sett något sånt förr. Det har ju blivit mer och mer vanligt, eller vanligt är det ju inte, men det har ju hänt nu och då någon gång att folk har fått någon attack på plan. Men då, han var ju Fouet var ju en av Kameruns bästa spelare, så det var ju lite chockartande och speciellt att lagets kanske bästa mittfältare då dog på plan. Och finalen ville de ju inte spela mellan Frankrike och Kamerun, och jag minns båda. Fast Frankrike vann så höll man upp trofén, pokalen, tillsammans med Kameruns kapten, jag tror det är Rigobert Song då, som i respekt till Foué. Och ja, vi fick ju uppleva en sån grej förra sommaren med Christian Eriksson, men han överlevde ju tack och lov. Men det var 2003, men 2005, då var en häftig turnering mellan, där också Brasilien vann mot Argentina i finalen efter att man körde över dem fullständigt. Och det var den turnering jag konsumerade väldigt mycket i alla fall. Och jag minns ju John Aloisi i Australien. En sån här riktig mästerskapsspelare, och då talar vi Confederations Cup 2005. Han gjorde 4 mål i gruppspelet, och Australien var chocka och charma. Hela fotbollsvärlden kände sig som en. När man kollar tabellen så har de 0 poäng på 3 matcher, men de förlorar väl någon 4-3 och 4-2 och sånt. Och Aloisi gjorde i alla fall många mål, men Australien blev ändå sist i gruppen. Men man minns ju ofta vad någon spelare har gjort och så. Adriano för övrigt, han gjorde många mål både 2005 och 2003, brassestjärnan. Vet du hur många landskamper och hur många mål Adriano han gör för Brasilien?
Ja, Adriano känns ju lite överskattad spelare i mina ögon. Han är väl en liten sån som jag tror själv i alla fall att han är lite överskattad. Sån är som de här stora sportsidorna som inte egentligen är så bra kan lägga upp och ta upp något från, minnas tillbaks från typ de här Sports Bible och Give Me Sports och de här. När inte de sidorna har något bättre att la upp, så tar de fram typ det här att Adriano hade 99 shot power på något PES 04 eller 05 eller något sånt. Så det känns som att han är lite överskattad och kort brintid dessutom, så jag tror, och därtill hög konkurrens om de här anfallsplatserna i Brasilien, så är kanske inte så många matcher ändå. Det är bara 29 landskamper, och på dem har han ändå gjort, kanske han ändå gjort ganska många mål på dem, så jag säger 12 mål.
Vi ska plussa på rejält. Vi har nog ändå 48 landskamper och 27 mål. Men jo, Adriano, jag håller inte riktigt med. För jag såg ju han då han var som bäst i Inter. Och just i de här upplagorna av Confed 2003 och 2005. Och inte lika bra i VM 2006. Men när han var som bäst under de få åren, då var han en riktig bomber. En målskytt med hårt skott. Bra anfallare i Inter då, men han fick ju personliga problem och tragiskt livsöde där. Han hänger väl i favelan nu och syns ofta på grillfester och sånt med pantatuerade och halstatuerade galningar med vapen i hand. Så han är ju, ja, om man vill ha lite att göra så ska man kolla in hans sociala medier och se vad han håller på med. Han är ju en världskärna som blev stor, men gick tillbaka till favelan sen. Men alkoholproblem hade väl han också. Men det hade också Cicinho, som jag läste om här idag. Att han öppnar upp om sina alkoholproblem som han hade. Att han har tränat med Real Madrid fast han har varit alkoholpåverkad. Och tugga tuggummi eller spraya parfym över sig för att det ska dölja stanken då. Men Cicinho var ju också en sån spelare som han brann i Confederations Cup 2005. Och är många som minns honom för att han var så bra under några veckor där. Eller några matcher. Offensiv högerbacka. Fou var inte med i den turneringen, så Cicinho fick chansen. Och han stormade fram som en brasiliansk ytterback på sin kant. Och han var riktigt bra där. Och många fick ögonen upp för honom. Och sen, ja, så pass att Real Madrid värvade honom. Och lyckades ju inte riktigt i sin klubblagskarriären. Var med i VM 2006 ännu, men Real Madrid gick till Roma sen, men blev inte riktigt nå av han. Men han var också en sån som fick alkoholproblem Och som hade sin turnering, precis som Jonna Louise i Australien, Confederations Cup 2005. 2009 då var ju också som du sa en mäktig turnering och i Sydafrika och vi talade för några veckor sedan om Matthew Booth, mittbacken i Sydafrika som man fick stifta bekantskap med då. Det var ju då också man fick lära känna Sydafrika som land med kulturen och vuvuzelorna och allting där som omgärdades. Och ja, jag minns ju att USA skrällde ju i den turneringen och gick till final. Slog ut Spanien i semifinalen, men ja, ledde väl till och med finalen med 2 mål mot Brasilien, men förlorade 3-2 sen när Lucio nickade in avgörande målet i slutet. Det var en fin turnering. Och 2013 var ju också fin i Brasilien. Brasilien-Uruguay minns en semifinal som var het på känslor. Neymar, som du sa, levererade rejält och sköt. Tror ett skott med vänstern i krysset i finalen mot Spanien då han var som bäst också enligt mig, Neymar 2013. 2013 års Confederations Cup så det var ju fint när jag var i Brasilien och det var bra studio på plats som rapporterade där om protesterna som pågick också inför VM och när de brassarna spelade sina hemmamatcher i olika orter där de hyllade sina lokala spelare. Jag minns ju Danche och Bernard som fick stora hyllningar, men 2013 minns vi ju främst Tahiti. Eller vad säger du?
Ja, inte kan man väl säga något annat. Hade ju överraskande hade de tagit sig, ja, de vann väl Oceaniens kontinentala mästerskap före Nya Zeeland och så tog de sig hela vägen till Confederations Cup där de fick vara med och fick stor stryk av Spanien bland annat. Det blev väl 10-0 förlust mot dem. Fernando Torres skulle haft chansen att göra 11-0, men han sköt sin straff över. Och vi var ju på resa i Sardinien här under det här mästerskapet då det spelades. Tahiti fastnade vi ju för förstås. Det var så häftigt att de var med. De hade ju halva laget kändes det som hette väl Tehau i efternamn. De var bröder och kusiner. Och ja, så gott som halva befolkningen som kunde spela fotboll på Tahiti hette väl typ Tehau i efternamn. För det var en eller två släkter där som var bra. Och jag minns hur vi på en strand där då i Sardinien hittade någon slags halvt sluttande område där inte riktigt någon annan ville vara, men det var som perfekt för oss där vi kunde spela strandfotboll då. Satt upp ett par stolpar av någon slags kvista där och så fick vi skjuta på lutande plan då, så man fick bollen lutande mot sig och mjuk och perfekt sand och bra yta att spela på. Och jag var ju alltid Tahitis målvakt då jag stod i mål åtminstone minns jag. Jag var otroligt bra i mål också som Tahitis målvakt. Men ja, Tahiti körde ju förstås inga stora framgångar där i själva turneringen. 10-0 förlust mot Spanien och storstryk i de andra matcherna också väl. Men Tehau-bröderna minns jag ju då. Och den här målvakten som man nu inte riktigt visste vem han var, men som jag ändå var på stranden i Sardinien där. Jo, är fenomenalt bra mellan stolparna. Bättre än vad han själv kanske gjorde i turneringen.
Ja, jag minns ju SVT:s reporter Björn Nordling, Björn Ninho i Brasilien som de här reportagen hette. Det var ju häftigt när han gjorde ett reportage om Tahiti och pratade om att Tahitis landslag är inget vanligt landslag och så vidare. Och alltså, är ju i VM-sammanhang har vi ju haft några mindre nationer med, men är ju som, vad ska vi jämföra med? I Confederations Cup finns ju den här möjligheten att ta sig till, eller fanns, för det finns ju inte en sån turnering numera, men att Tahiti tog sig dit är ju som, är helt sjukt egentligen, är ju som, jag vet inte hur man skulle stå sig mot San Marino i Europa, eller Färöarna, eller några andra önationer och sånt, men det var ju som en liten ö i Stilla havet som tog sig till världens rampljus för VM i Brasilien. Och jag minns ju då de gjorde mål mot Nigeria. De blev väl nollade av Uruguay och Spanien med stora siffror. Men mot Nigeria förlorade de väl bara 6-1. Och de gjorde ju mål och då firade ju hela laget. Var någon, som att de satt i någon båt och rodde eller någonting. Jag tror det var någon speciell målgest de hade. Men den stora grejen och skrällen som egentligen skulle kanske borde få mer uppmärksamhet är ju, jag tror det är Vanuatu faktiskt, eller jag kan ha fel här, men det är ju de som slår ut Nya Zeeland i Oceaniska kuppen i semifinal. Och Tahiti möter dem i finalen då. Tahiti har som själva inte slått ut Nya Zeeland, utan det är ett annat, en annan blåbärsnation. Jag tror det kan vara Vanuatu eller något av dem här. Jag tror inte det är Fiji, men de slog ut Nya Zeeland. Och därför vann Tahiti mot dem i finalen när de fick en lättare finalmotståndare. Annars har ju Nya Zeeland varit med i de här turneringarna för att de, ja, överlägsna där sen Australien bött i Asiatiska konfederationen. Men ja, Tahiti 2013 är en saga som saknar motstycke och en, ja, en häftig upplevelse, berättelse. Det finns väl säkert någonting på YouTube om man söker på Tahitis sommar 2013.
Alltså om det är någonting man skulle vilja höra ett When We Were Kings avsnitt av Erik Niva då, så skulle det vara Tahiti, deras väg då till Confederations Cup 2013 och allt om dem där också, allt om Tehau-bröderna och släktingarna och det, men ja, Tahiti är väl det stora utropstecknet från Confederations Cup 2013, då vi var på Sardinien största delen av turneringen.
Och då är bara 8 lag med i de här turneringarna, så hittar vi faktiskt ett Panini-album som vi samlar klisterbilder till också 2013 i Confed. Inte bara under VM och EM har vi gjort det, utan vi samlar ju också 2013 i Confed, en italiensk version som vi har. Ja, med tanke på att det var bara 8 lag så har vi ju nästan albumet fyllt. Tahiti tror jag vi bara saknar en enda bild, men jag tror vi har alla spelare. Det är bara någon del av ett lagfoto som saknas. Så det var ju häftigt att vi kunde ha det som minne och ha Tahitis lag i Panini-album att se tillbaka på nu när vi inte har någon Confederations Cup och ännu mindre någon VM i sommar. Men 2017 tror jag inte vi nämner någonting om. Tråkig turnering, tråkiga lag med då det var i Ryssland och så vidare. Men vi kan ju bara lek med tanken på att turneringen fortfarande skulle finnas och var det skulle spelas då. Eller vilka lag som skulle vara med. Det skulle givetvis spelas i Qatar tyvärr nog. Men Qatar vann ju förvisso också Asiatiska mästerskapen. En korrupt turnering de också köpt sig till. Men då skulle tvåan därifrån delta eftersom vinnaren redan är kvalificerade som värdland. Och då skulle vara Qatar och Japan som skulle vara med. Så skulle vi också ha Italien, Europamästarna, vi ska ha världsmästarna Frankrike, Argentina som vann Copa America, vi ska ha Senegal och vi ska ha USA. Så det skulle vara ändå häftiga lag med, att både Argentina och Italien skulle vara med, men något sånt blir det inte. Och Nya Zeeland skulle också ha varit med från Oceanien. Men ja, det är bara om jag skulle ha hållits igång den turneringen, men vi får stänga Confederations Cup för gott tyvärr kanske.
Ja, jag vill ju ännu nämna en sak eller ta upp en diskussion från 2009:s upplaga. Det kan vara att där sköts den bästa frisparken som någonsin har skjutits och någonsin kommer skjuta. Så det är ju Katlego Mfela mot Spanien väl. Han bara fullständigt trycker iväg en kanon upp i Casillas högra kryss. Är det väl från, ja, uppemot en 35 meter. Och det är väl dessutom riktigt i slutet av matchen. Danny Guisa gjorde väl mål för Spanien i den matchen. Och Sydafrika behöver ett kvitteringsmål för att ta det vidare till förlängning, om jag minns rätt. Katlego Mfela trycker iväg en sån rackarökare, så är inte sant. När man ser det här målet så funderar jag att är det inte bästa frisparksmålet som någonsin har gjorts? Kommer det någonsin skjutas en bättre frisparken, så går det att skjuta en bättre frisparken va? Katlego Mfela ju för Sydafrika mot Spanien och Casillas i målet då i Confederations Cup 2009.
Ja, det var ju bronsmatchen faktiskt som Spanien till slut vann. Men ja, sydafrikanska laget, vi pratade om det förra veckan också, att vi har flera favoriter från den turneringen. Det var då som Tshabalala slog igenom och dansa. Ja, med sina överstegsfintar och sånt. Jo, mål i VM ett år senare, men det var ju 2009 som man får tillbaka till hans rötter och prata med någon som hade växt upp i samma by där, Sydafrika. Förberedde sig inför sommaren, nästa sommars ännu större fest, men ja. Fina minnen har vi från Confed, men vi lämnar det nu. Vi kan väl ännu nämna här att jag läste en intressant grej på tal om gamla VM. VM 2006-finalen, Zidane mot Materazzi. Skallningen, alla vet vad jag pratar om. Det är ju nu och då diskuterats vad Materazzi sa och varför Zidane reagerade som han gjorde och så vidare. Det känns som Materazzi ibland säger lite olika saker, vad han har sagt då. Men det ska vi inte gå in på nu. Han sa något fult i alla fall, men Zidane har sagt att han skulle, det fanns en sak som skulle kunna hindra honom från att reagera med en skalle i bröstet på Materazzi. Och är om Blikänst Lizarazu skulle spela i Frankrike. Han slutade ju 2004, så han var inte med 2006 någon mer. Men ytterback, bra ytterback som blev världs- och Europamästare med Frankrike och spelade i Bayern München. Men och Zidane menar att om Lizarazu skulle ha varit med, jag vet inte, på plan eller med i laget, i truppen eller någonting, så skulle Zidane kanske inte ha skallat Materazzi. Ja. Det är ju märkligt, jag lämnar så många frågetecken där. Varför skulle Lizarazu ha kunnat stoppa Zidane? Vad tror du?
Alltså, han gav ingen förklaring på varför just Lizarazu skulle ha varit till hjälp i en sån situation. Han bara lämnade han det bara där att om Lizarazu skulle ha varit med på plan eller med i truppen skulle han inte ha gjort det.
Ja, han bara säger att Lizarazu saknades. Kanske han skulle ha varit en lagkamrat i omklädningsrummet som skulle ha fått Zidane på andra tankar. Men ja, jag har svårt att tänka mig det heller. Jag tänker väl nog att det måste ha varit att han skulle ha varit på plan. Kanske han har alltid som... Har han varit Zidanes beskyddare? Det vet man inte om han har varit någon slags polis eller någonting åt Zidane. Att han följer med honom och hindrar honom från att hamna i trubbel. Men ja, vad skulle Lizarazu ha kunnat göra? Skulle han ha sprungit fram och hört att nu håller Materazzi på och börjar prata där? Skulle Lizarazu ha glömt händelserna i matchen och sprungit fram dit nu mitt i allt? Eller vad? Ja, så lämnar så många tolkningar här att jag vet inte vad Lizarazu skulle ha kunnat göra för att hindra Zidane.
Eventuellt kanske Zidane är eller var rädd för Lizarazu, att han inte skulle ha vågat om Lizarazu skulle ha varit i närheten, för av någon anledning då skulle han vara rädd för Lizarazu. Svårt att veta varför man skulle vara rädd för just Lizarazu, men kan det vara så att det är så att han helt enkelt inte skulle ha vågat med honom på plan. Kanske Lizarazu har nitat honom eller något, vem vet. Känns ju inte som att Zidane är någon som är rädd för folk på det sättet, men kanske Lizarazu är Zidanes stora skräck. Det är helt enkelt så enkelt att han inte skulle ha vågat för att han känner sig hotad av Lizarazu.
Och ja, Zidane är väl på gång till Paris Saint-Germain som nu tränare ryktar sig om nu i dagarna.
Ja, nej, men för att ta avslut den här avsnittet här nu så kan vi ju ta lite rekommendera olika sätt att konsumera fotboll på som inte kanske görs lika mycket i de här tiderna. Nu då inte spelas matcher konstant internationellt och så. Kan vi ge lite tips och rekommendationer eller berätta lite vad vi själva brukar lyssna på, så kanske ni lyssnare hittar något annat också som förhoppningsvis inte konkurrerar ut oss som era fotbollspoddar eller konsumtionssätt, men som ni också kan lyssna på vid sidan av oss. Men ja, vi sa väl i Vasabladets intervju då vi var där att vi konsumerar fotboll på alla möjliga sätt, läser och lyssnar och ser. Så att vi lyssnar väl på en 10-15 poddar var ungefär. Så vet jag, ska jag räkna upp vilka jag nu brukar lyssna på, så får du säga vilka du lyssnar på också. Så kanske ni lyssnare får något tips därifrån. Ja, vad har vi? Vi har Tutto Balutto är väl en självklar som man alltid lyssnar. Vi har When We Were Kings med Niva. Vi har Fotbollskanalens Headlines brukar jag lyssna på varje dag då det kommer så 10 minuters nyhetsuppdaterande avsnitt varje dag i den podden. Och så har vi Peter Crouch podcast. Där har vi humor blandat med fotboll och lite insikter i Peter Crouchs liv. Kan rekommendera starkt nu. Pallo och Pullo pratar om mycket om inhemsk finsk fotboll på finska, så det är lite variation där. Vad mer har vi? Offsides podcast. En bra, trevlig podd att höra på. Pratar kanske inte så mycket om fotboll egentligen. Det kan vara mycket om livet generellt sett, men med lite fotbollskopplingar där. Tutto 5, ny podd som pratar om damfotboll. Mer har vi Matchen, som görs av Sveriges Radio. Och diverse olika poddar kopplade till Liverpool hör man på lite nu och då. Vissa olika till italiensk fotboll och sånt, men vilka hör du på då? Vilka poddar brukar du lyssna på främst?
Nej, no, utöver dem du nämnde så hör jag väl på ganska samma. Också Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Podden med Patrik Ekvall och Mats Olsson också bra. Kanske för lite äldre lyssnare den. Snett inåt bakåt, en sportnostalgisk podd är också riktigt bra. Ja, några andra, Kilometri d'Amore hörde jag mycket förr. Podd om italiensk fotboll. Jamie Carragher hade en bra podd också som är, tror jag, på paus just nu. Och så har vi ju intressant om engelska andra ligan och lägre ner. Football's Coming Home är en ganska intressant podd där man får höra om Championship och inte bara det vanliga som... För ja, det vanliga Premier League och Champions League och sånt, det får man ju höra överallt. Och man vill ju höra lite om annat emellanåt också, men... Jag vet inte, det är ju inte en podd, eller även om det finns en podd nu för tiden, är det ju ett tittprogram, alltså ett magasin som kommer på... För på YouTube, men numera på Dobb TV, Eurotalk, är ju det som jag... Genom åren har konsumerat allra mest. Varje måndag från 2005 framåt. Jag började väl någon gång 2009 titta på det. Eurotalk med David Fjell och Martin Åslund och Christian Borrell i alla fall nu som vanliga medlemmar. Men så kommer det väl alltid några gäster hit och dit. Och är väl nog därifrån jag har lärt mig kanske allra mest fotboll nästan. Alltså i alla fall om vi säger så här via... sportmagasin eller poddar, alltså Eurotalk är nog ett riktigt bra program där de 2 timmar ungefär varje måndag pratar om fotboll och med tanke på hur långt det är så hinner de ju prata om allt annat än bara det vanliga också, de går ner i Serie B och sånt och pratar om ägarna och till de olika klubbarna och agenter och ja, allt möjligt så är studier överlag också är väl någonting som vi konsumerar mycket under främst mästerskapen kanske, men också under vanliga matcher. Det är nästan så att studion är ofta intressantare än själva matcherna i sig, för ju en fotbollsmatch har man sett 10 000-tals gånger, men i studierna kan de prata om någonting man aldrig har hört om tidigare. Ja. Hur hinner vi med att höra på så många poddar då? Det var ju 15, sa vi att vi hörde på 10-15, ja. Ibland kan det nästan bli uppemot 20 också, när det är som mest. Men ja, ungefär 15 är väl ganska per vecka, men... Ska vi höra på dem på normal hastighet kanske det skulle ta ganska länge, så vi hör ju på 1,5 ofta, eller... Man kan ju ställa in hastigheten på alla de här poddplattformarna, hur snabbt man vill höra på avsnittet, så går det lite snabbare. Jag kan till exempel tänka mig att vår egna podd är ganska trög om man hör på standardinställningen 1,0, men om ni speedar upp på 1,5 så tror jag det går minst lika bra att höra på. Man vänjer sig ganska snabbt, det låter såklart om man har något 2-3 så kan det bli jättehög hastighet och då hänger man inte med, men man kan nog speeda upp med några steg i alla fall. Ja, utöver allt vi tittar och hör så läser vi också mycket fotbollsböcker och är ju också från fotbollsmagasin och fotbollsböcker och fotbollstidningar vi har lärt oss ganska mycket genom åren också, eller vad säger du?
Ja, när man läser ju förstås både på nätet och i tidningar och böcker. Goal-tidningar är ju någonting man har konsumerat mycket som yngre. Och ja, nu vet jag inte, nu läser jag inte så ofta något tidningar och mer. Det blir mer på nätet nu för tiden. Offside-tidning kan man ju läsa ibland så, som i hand. Men nu för tiden är det väl nog främst via nätet man läser.
Ja, de dagarna man har tillgång eller använder dator så scrollar man ju igenom alla fotbolls- och sportsidor varje dag nu som man upprätthåller sig. Och är väl för oss mer en vana att vi uppdaterar oss, håller koll på vad som händer i fotbollsvärlden och sportvärlden överlag. Så är ju som en vana för oss som sker automatiskt, men är väl också att vi har gjort det ja, under många år som gör att vi har koll på vad som händer. Ja, har man några andra intressen kanske man inte har tid att konsumera fotboll på samma sätt som oss. Men fotboll är vårt största intresse, så är ju det vi håller på med.
Ja, det är ju tur man inte har några mycket andra intressen egentligen på, som tar över ens liv också. Nu hör jag faktiskt lite också på någon annan podd som inte är fotbollskopplade. En som jag hör regelbundet, studiepodden, som mina kamrater på Hanken studerar de, gör tillsammans med en ålänning. Men annars blir det nog någonting jag försöker någon gång höra på någon historiepodd för att lära mig lite till studierna. Men annars är det nog nästan uteslutet bara fotboll som gäller i poddväg och också så det annars i livet är väl lite annat man konsumerar som man är ju kanske lite enformig, lite enfaldig, men ja, nu bara blivit så här ju tur man har ett intresse för det skulle vara märkligt att inte ha någonting man brinner för. Man funderar ju lite ibland att vad folk som inte har fotboll eller en annan sport eller något intresse att vad lever de sina liv för och vad gör de i livet, vad sätter de sin tid på då de inte går runt och tänker på hur det ska gå för ens favoritlag eller gamla spelare eller någonting sånt dagarna i ända.
Ja, många tror ju att vi, eller i alla fall jag, att jag sitter och kollar på jättemånga matcher hela tiden, men det stämmer ju inte, för jag hör ju på mer fotbollspoddar och kolla på mer magasin och läsa mer fotboll än vad jag kollar på matcher i sig. För jag liksom, visst kollar jag på många matcher också, men jag konsumerar väl egentligen fotboll mer genom att ta åt mig fakta än att kolla på själva matchen. För en match har jag sett 10 000 gånger. Jag behöver inte se varenda match. Jag kan lika bra läsa eller höra då någon annan pratar om laget eller serien som är aktuell. Men ja, vi ska börja ta och avrunda här då.
Ja, jag kan ju säga att jag ser väl nog på ganska många matcher jag också. Jag började faktiskt i höstas som en lite kul grej. Lite för någon form av dagboksformat eller skriv upp i ett häfte. Varenda match jag ser på. Skriver jag lite kort vad den har spelat så vad resultatet blev då. Och någon kommentar om det hände. Noterbart i matchen. Och jag gör det oavsett vad det är för nivå. Nej, oavsett om det är juniorlag eller damernas division 3 eller Champions League eller Serie A. Så skriver jag upp det där häftet. Eller jag har just avslutat mitt första häfte men, och börjat på ett nytt. Men jag tänkte du kan få giss här som avslutande. Jag testade räkna hur många matcher det hade blivit. När det här häftet var slut så testade jag gå tillbaka till årsskiftet och räkna hur många matcher jag har sett i år. Och det här var väl då mellan 1 januari och 10 juli tror jag som sista matchen som rymdes in i det här häftet blev. Det var väl 162 dagar tror jag räknade till. Vill du giss hur många matcher jag såg på de 162 dagarna? Det behöver inte vara heller att jag såg hela matcherna, men jag brukar skriva hur mycket jag ser av matcherna. Men de flesta är nog att jag har sett 90 minuter.
Jag säger väl samma som antal dagar, att du har sett i snitt en match per dag.
Du är ju nästan helt exakt korrekt ut. Men det blev faktiskt 163 matcher på 162 dagar. På de 162 första dagarna av det här året. Så du var ju nästan exakt ut med din gissning. Och tror jag ska försöka någon gång det här tid lite sammanställa lite statistik. Hemma och borta segrar och sånt. För att kolla lite hur statistiken på sådana grejer ser ut. För det är faktiskt en ganska stor spridning av matcher på olika nivåer och olika tävlingar. Så man kan få kanske ut något ganska intressant material från de här häftena om man bara har tid att sätta sig ner och räkna. Men ja, 163 matcher på 162 dagar inledningsvis i 2022. Men det är väl lite över en match per dag då jag håller, eller ungefär en match per dag i snitt som man håller ett tempo. Så nu ser man väl också en hel del förutom att man lyssnar och läser.
Ja, men om inte du har något annat att tillägga så stänger vi butiken för idag.
Ja, det är väl bara att avsluta det här avsnittet och säga tack för att ni har lyssnat på återhörande.